Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Hämtat från Matteus evangeliet kapitel 5 och från vers 20. Jesus sa: om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas kommer ni aldrig in i himmelriket. Ni har hört att det är sagt till fäderna: du ska inte mörda. Och den som mördar är skyldig inför domen. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet. Och den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Därför om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sen och bär fram din gåva. Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Annars kan han överlämna dig till domaren och domaren till vakten och du sätts i fängelse. Jag säger dig sanningen, du kommer inte ut därifrån förrän du har betalt till sista öret. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och från vår Herre Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, är vi Gud, vi ber att du skulle öppna våra ögon så att vi ser undren i din undervisning. Låt din helige ande göra detta med oss så att vi kan se din son såsom vår frälsare och i honom ha evigt liv. Hör vår bön när vi ber enligt din vilja och i Jesu namn. Amen. Fariseerna var mycket nitiska judar. De hade för att påskynda Messias återkomst börjat införa de speciella regler som gällde för tempelprästerna om speciella tvagningar och liknande. Det hade de börjat införa på vanligt folk i vardagen för att liksom verkligen rena människor. Och när det står i Gamla testamentet att man som ett straff maximalt får piska någon 40 gånger, så hade de för säkerhets skull dragit gränsen vid 39. För vem vet, om man står och räknar så råkar man, hur var det nu, hur många slag blev det här egentligen? Och så skulle det kunna bli 41. Så de var väldigt noggranna med att hålla Guds bud och till och med var ytterligare lite strängare på vissa punkter än man behövde vara för säkerhets skull. Och Paulus säger faktiskt att redan som farisé så var han i yttre mening enligt lagen, så var han oklanderlig. Det fanns inget att säga om honom. Han följde Gamla testamentets lagar. Till det yttre gjorde han det helt perfekt. Det säger han själv. Därför måste det vara chockerande för lärjungarna när Jesus säger: om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni absolut inte in i himmelriket. Här är på grekiska en dubbel negation. När man vill uttrycka någonting som är helt omöjligt, då säger man liksom nej, inte. Och det finns här i texten. Då kommer ni absolut inte in i himmelriket. Det finns ingen som helst möjlighet såvida inte er rättfärdighet går långt, långt över fariseernas. Nu var det så att fariseerna, även om de till det yttre följde Guds lagar, så var det faktiskt så som vi märker ofta i när Jesus samtalar med dem, att de hade inte liksom förstått och sett innersidan av Guds bud. Till det yttre hade en farisé då exempelvis kanske inte mördat. Men här i bergspredikan förklarar Jesus, att budet är så mycket mer än bara det, precis det rent yttre, att jag har inte huggit huvudet av någon. Det finns så mycket mer här som ingår i Guds vilja. Han säger till dem att de har missat det viktigaste, nämligen kärleken till nästan. Ni har försummat rätten, barmhärtigheten och troheten. Och i Bergspredikan så summerar han liksom alla Guds bud i den gyllene regeln. Alltså, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är lagen och profeterna. Har vi denna rättfärdighet? Som väl är, så inte bara undervisade Jesus oss om rättfärdigheten, men han levde själv efter den åt oss. Man kan säga att budorden är ju en beskrivning av Jesu liv. Han gjorde ju allt det som står i buden, det gjorde han ju. Och det gjorde han i vårt ställe. Han har levt det liv som vi borde ha levt. Som vi sjunger i en psalm. Han fullgjorde vad vi borde ha gjort. Och han blev vår rättfärdighet. Så i dagens evangelium, så i Bergspredikan, går Jesus igenom en rad olika budord och förklarar vad som ligger i dessa budord. Inte bara det allra yttersta, utan liksom vad som finns mer i det här. Och i den text som vi fått idag så handlar det just om femte budet. Du ska inte mörda. Och då visar det sig att det att rättfärdigheten ska gå långt utöver fariseernas, det handlar inte bara om att, då räcker det inte bara med att jag har inte mördat, utan Jesus förklarar att vi ska också se till att aldrig ilskna till eller säga något elakt, för även det är ont och straffas av Gud. Jesus säger: ni har hört att det är sagt till fäderna, du ska inte mörda, och den som mördar är skyldig till domen. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger idiot, typ att man är tom i huvudet, att det betyder att man är pappskalle, du har inget vett, är skyldig inför rådet. Och den som säger dåre, man tar till ännu hårdare, är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Det måste ha varit verkligt chockerande för lärjungarna att höra det här. Moselagen förbjuder oss att mörda, men nu säger Jesus att jag inte ens får bli arg på min broder. Det här är ju omöjligt. Det är deprimerande att höra. När någon av oss gör den andra illa, man gör någonting, kanske omedvetet eller medvetet, så får jag alltså inte i mitt hjärta känna en vrede. Och jag får inte skjuta ut en fult ord som liksom svar på det som hände. Även om vår broder handlar och gör något fult mot oss, så är vår ilskna reaktion, det är vårt ansvar. Det är inte så att vi måste bli arga och säga någonting fult, utan det är på vårt ansvar om vi gör det. Det är inte alltså så att det var inte mitt fel, för att han gjorde eller sa ju sådär, så det är klart att jag reagerade ju då, det är ju självklart. Nej, det är egentligen ett val. Problemet är ju att vi vårt hjärta är sånt att det reagerar åt oss. Det reagerar syndigt. Därför att hjärtat är obotligt sjukt. Man skulle tänka att en kristen som har fått så mycket förlåtet av Gud skulle, när den blir få höra något negativt, skulle den liksom omedelbart lämna det till Gud och förlåta och så vidare. Men tyvärr är det inte så. Hur snabbt är vi inte sådana att vi väljer det syndiga och skjuter tillbaka? Som det står i Romarbrevet, att under deras tunga är liksom en ormgift. Din bror eller syster sa någonting och du är snabb på att hugga tillbaka som en snabb orm. Sån här. När Jesus utlägger budet att inte mörda så visar det sig att vi alla kommer till korta. Men Jesus kom aldrig själv till korta. Och han var ju en riktig människa. Så det var en riktig människa som inte kom till korta utan som höll Guds bud. Han kunde bli mycket arg och han kunde också säga hårresande ord. Men aldrig för att så att säga för att försvara sig själv eller att hämnas eller någonting. Utan när han blev arg så kunde det vara en situation där han ville bota en person. Men här är massa lärda herrar som i sitt hjärta säger nej. Du får inte bota idag. Det är fel dag. Det var alltså att han högg tillbaka eller något liknande. Utan det var bara för att skydda andra. För att göra det bra för andra som han kunde bli vred. När han själv blev dragen inför rätta eller egentligen orätta, så står det ju att han, när han blev hånad svarade han inte med hån, och när han fick lida svarade han inte med hot. Man kunde tänka att han skulle liksom ha, det här kommer stå dyrt, nu korsfäster ni er, ni korsfäster mig, men vänta bara ni. Ingenting, inget negativt. Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. Så Jesus, han uppfyllde detta bud och han gjorde det i vårt ställe. Och så led han. Han led Guds rättvisa vrede för vår orättvisa vrede. Och genom hans sår har vi blivit helade.
När vi läser om fariseerna och Jesu angrepp mot dem, så kan man få för sig att de var medvetna hycklare som bara höll det yttre, men de visste mycket väl att och så vidare. Men så beskrivs inte fariseerna egentligen. Hycklare betyder, som ni kanske vet, skådespelare på grekiska. Det är alltså ordet för en skådespelare. Man spelar en roll. Man är inte den personen, men man låtsas vara det. Och problemet med fariseerna var inte att de låtsades medvetet vara någonting. Problemet var att de spelade en teater som var så lyckad att de själva trodde på den. De tänkte att eftersom vi är Abrahams efterkommande så är vi ju Guds barn. Och eftersom vi inte har inte mördat, jag har inte begått äktenskapsbrott och så vidare, så är jag i princip rättfärdig. De kunde medge vissa synder och så, men i princip. I en bön som man kan läsa i den fariseiska traditionen, en morgonbön som åtminstone lite efter Jesu tid bads varje morgon och säkert redan på den tiden, så bad man i den fariseiska traditionen: min Gud, själen som du gett mig är ren. Man tackade Gud för att man skapats med en ren själ. Precis som den här mannen i templet som tackade Gud för att jag inte är som andra människor. Det var en uppriktig, ärlig tacksamhet till Gud
Det var så inte ett falskt skådespeleri att när de var inför människor då gjorde de på ett sätt och sen när de gick in någon annanstans då gjorde de på ett annat sätt. Utan de på riktigt var, tack Gud, du har skapat mig ren. Du har gjort mig till jude, du har gett mig lagen. Tack att jag inte är som hedningarna som inte har lagen. Tack för att jag är rättfärdig i dina ögon. Och det är det som Jesus menar är så farligt. Så att han varnar dem, varnar sina lärjungar, akta er för fariseernas surdeg, hyckleriet, skådespeleriet. Akta er. Och det är ord som gäller i alla tider, att vi ska verkligen akta oss för skådespeleriet. Att tro att vi är rättfärdiga inför Gud i oss själva, fastän vi de facto verkligen inte är det. För vad är problemet med det? Jo, det är ju att vi tror ju inte på Jesus som vår frälsare. Vi kan väl komma till tro på Jesus så som många gjorde på ett yttre sätt, att jo, han är Messias och Guds son. Men vi behöver honom inte som vår, att han, i honom har syndernas förlåtelse. Det behövs ju inte, för jag är ju ganska, i princip ändå, ren själv. Så lägg märke till att Jesus säger, akta er för det här hyckleriet. Det är alltså någonting som i alla tider är viktigt att ta in. Vi växer aldrig ifrån detta, utan det är någonting som aktivt behöver beaktas, predikas, mediteras över som enskilda kristna. Att akta oss för skådespeleriet, att tro att vi är vad vi inte är. Jesus säger ju här att redan den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande i henne. Så det är verkligen så att vill man bli rättfärdig inför Gud på den här vägen, så då är det verkligen full rättfärdighet som gäller. Men ingen människa har gjort det, utan vi blir frälsta genom Herren Jesu nåd. Och där får vi vara alla våra dagar. Där får vi som en blomma stå i solskenet. Vi får vattnas av ordet om Jesu nåd. Där får vi leva och vara trygga och vila. Vila hos Jesus. Vila i att han har levt mitt liv, uppfyllt alla bud åt mig. Och så har han också dött för mina synder. Rättfärdiggjort mig inför Gud, rättfärdiggjort dig inför Gud i sin död och uppståndelse och tillämpat allt detta helt gratis på dig i dopet. Vi ska inte söka Guds nåd i springorna, utan vi får lyfta ner det från hyllorna. Det finns rikligt, det flödar fram, det forsar fram. Vi får stå i detta vattenfall av nåd från Guds ord. Och nu ska vi säga en andra sak. Och det är att samtidigt som vi får andas ut och veta att när det gäller uppåt i förhållande till Gud, så har Jesus ordnat allt. Och Gud behöver ingen god gärning av oss. Han behöver inte att vi ska göra eller inte göra det ena och det andra för att bli nöjd med oss. För han är helt nöjd med Kristus. Du har allt där. Allt. Gud är nöjd med dig genom Kristus. Däremot så kallar han oss att göra gott mot varandra. Inte som sagt för att Gud behöver det. Han har nog. Men för att det ska bli bra mellan oss. Och då kan vi ta till oss den här undervisningen som Jesus ger oss idag. Och tillämpa den på det horisontella planet gentemot varandra. Att vi i tron på nåden i Kristus, förlåtelsen, att vi får vara Guds barn och bara nåd för hans skull, faktiskt också kallas att låta det få bli bra för vår nästa. Jesus har till och med lovat en sån frukt hos de kristna, även om den inte blir infullkomlig. Men han säger, jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. förbli i tron på nåden i Kristus. Då är man i Kristus och då bär man också rik frukt. Det kommer Gud att se till. Tron på Kristus alena är inte alena, brukar man säga. Tron på Kristus alena är inte alena, utan den kommer med frukt. Tron på Kristus alena. Inför Gud behöver ingenting. Behöver inte komplettera någon liten gärning för säkerhets skull. Men den tron, den har med sig den helige ande, så att det faktiskt blir frukt. Och då kan vi läsa första Petrusbrevet, exempelvis de här orden. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni ska följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och inget svek fanns i hans mun. När han blev hånad svarade han inte med hån. När han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets träd för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Alltså här finns också ett exempel för oss att se på och efterleva här i livet. Någon har skrivit: vår barmhärtige och nåderike konung beveker oss genom evangeliet och sakramenten och genom den helige andes kraft att bryta cirkeln av vrede och vedergällning, och istället för att föra vreden vidare och återgälda vår broder med hämnd, föra förlåtelsen vidare, så som Kristus ständigt förlåter oss, så som hans evangelium predikas för våra öron, läses för våra ögon i de heliga skrifterna och ges till våra munnar i sakramentet av hans kropp och blod. Så å ena sidan, så när vi lever i tron på nåden alena, så kommer det att bli rik frukt. Och lika fullt är det så att det är liksom inte automatiskt på ett sådant sätt att Paulus inte ser behovet av att påminna åhörarna om att göra gott. Så man kunde tro att ja, men om en kristen då kommer det här goda helt automatiskt. Nja! Varför måste han gång på gång påminna dem att älska varandra, inte hämnas och så vidare och så vidare och så vidare? Jo, vi har vårt gamla kött som gör vår blick dimmig. Så även om Gud har skapat en villig ande, så behöver han också påminna om vad som är gott och uppmana gång på gång på gång. Till exempel dagens text från Romarbrevet som vi läste tidigare: löna inte ont med ont. Så det är tydligen så att kristna kan göra det. Han högg till med en fräck kommentar mot mig. Jag passade på att hugga tillbaka mot honom. Men Paulus säger: gör inte det. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet: min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Vi människor allihopa känner inom oss att när någon har gjort mig ont och jag kände att det här var orättvist, så vill jag hämnas. Och det ligger någonting riktigt i det, på det sättet att man vill att det ska vara balans i det som är rätt och orätt, så att säga. Det är därför det är också en anledning till att vi sätter folk i fängelse. Det funkar inte att bara låta han ha stulit en bil, men ja, det gör ingenting. Utan vi kräver att det ska bli rättvisa. Vi är byggda sådana. Och när därför någon gör ont mot mig, så är det är inte i och för sig konstigt att jag känner ett behov att det ska bli rättvist. Och därför känner behov att liksom vedergälla på något sätt. Men Paulus säger att det ska vi som enskilda inte göra. Men vi får överlämna det åt Gud som dömer rättvist. Så det är inte så att det här är känslan av att det blev orättvist, att det bara liksom, ja, det ska man inte bry sig om. Jo, det är sant att det var något orättvist där, men vi får lämna det till Gud. Och han ska i sin tid och på sitt sätt göra vedergälla. Det står faktiskt så. Vi däremot kallas som privatpersoner att förlåta, att be för varandra, att försöka överskyla med kärlek. Men det innebär inte att vi får den känslan av att det blev så orättvist och så ska jag bara förlåta. Så Gud bryr sig inte om att det var orättvist. Jo, han bryr sig. Och vi får överlämna det till Herren att döma rättvist. Men på det sättet kan vi också lägga konflikter bakom oss. För att vi vet ju hur lätt det blir strid, bråk, konflikter. Någon gör någonting ont. Det kanske var medvetet eller så var det inte ens medvetet. Och så blir det fnurror och bråk och så ska man hämnas och det finns hat och det blir kanske grupperingar, man till och med går olika vägar, man kan inte vara kvar i samma församling och allt möjligt. Hur lätt är det inte att det blir strid och hat och man ska hämnas och så vidare. Här kallas vi att lämna det åt Gud att lösa. Det betyder inte att vi inte ska prata med varandra, att försöka prata ut, men ibland kanske inte man når inte varandra. Det kan vara så att den andra personen tycks ha rätt. Och kanske i sitt sinne på riktigt tycker sig ha rätt. Och jag tycker att jag har rätt. Och jag fattar inte varför han tycker. Hur kan han tycka att han har rätt? Det var ju han som började. Och den personen tycker från sitt perspektiv att nej, det var inte. Så var det inte. Ibland så hamnar vi i en punkt. Vi klarar inte av att lösa upp det. Vi vet inte vad som är ut och in. Det blir. Så naturligtvis kallas vi att försöka att lösa upp saker. Men vi kallas också djupa sätt att överlämna hämnd till Gud. Överlämna konsekvenser. Han får ta hand om det. När jag ska ta hand om det själv och hämnas så finns det stor risk att jag dessutom, att det blir. Ja, det spelar egentligen ingen roll. Gud har sagt att vi inte ska det. Överheten har rätt att domare, polis, föräldrar och så vidare har rätt att gå in i konflikter och utdela straff. Men som privatpersoner så ska vi aldrig göra det. Vi kallas att reda ut, försöka, men inte hämnas. Utan ge rum för Guds vrede. Och vad ska vi då göra? Jo, det står det här. Om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig så ge honom att dricka. Gör du det så samlar du glödande kol på hans huvud. Ni kanske har hört, det finns ju många sådana berättelser om människor som har. Någon har varit väldigt elak mot den annan. Och så den andra börjar göra gott mot den första. Och den första personen blir till slut jättefrustrerad. Varför kan du inte säga någonting elakt tillbaka? Jag står inte ut med att du är god mot mig. Man lägger glödande kol på den andras huvud genom att vara vänlig tillbaka. Där är helt mot hur vi tänker. Det kommer inte naturligt. Utan det naturliga är att han gjorde si, då slår jag tillbaka på ett eller annat sätt. På en gång eller smygande listigt bakvägen via andra personer eller vad som helst. Men att hämnas, det är vår väg, naturliga väg. Men här kallas vi att inte hämnas, lämna det till Gud och istället göra tvärtom. Detta är djup undervisning. Det är god undervisning för oss i livet på jorden. Det gör oss inte rättfärdiga inför Gud. Men så kallar Gud oss så som rättfärdiga i Kristus, förlåtna i Kristus, att leva mot varandra. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Och så bara som en fortsättning på detta, men till slut så kallar han oss också till en snabb förlikning när vi gjort någon illa. Om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig. Du hade sagt gjort någonting, personen är besviken. Lämna din gåva framför altaret. Gå först och försona dig med din broder. Kom sen och bär fram din gåva. Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Skynda dig. Tidiga kristna tolkar den här texten av Jesus som att det handlade om de tolka det här då som inte som Jerusalems tempel, utan kristna brukade ju komma med kollektgåvor varje söndag. Och det kunde vara pengar, men det kunde också vara kläder. Det kunde också vara bröd och vin, för de brukade fira nattvard varje söndag faktiskt. Och då tolkade man det så att innan man kom med dessa gåvor till församlingen, de brukade vandra upp och lägga det på ett bord eller så, enligt gamla skrifter man kan läsa. Så innan de gjorde det och liksom gav till Gud de här gåvorna, de kallar det för offer, så skulle de be varandra om förlåtelse och försonas om det var någonting. För att det liksom blir inte gott att å ena sidan har jag min broder som jag har kränkt, men det gör jag ingenting åt, och sen kommer jag till Gud med en gåva. Det blir liksom inte gott, utan först gör upp med sin broder och sen komma med gåvan. Så tolkade tidiga kristna det, och det är ju en, får vi säga, en sund förståelse. Sen är det så att vår motpart kan vägra försoning, och därför så står det här att håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Försök göra upp, men det kan vara så att det inte går. Och då är vi inte bundna så att säga, utan så långt det är möjligt och beror på er. Sen är det ändå så att vår upplevelse av att känna ilska och hat istället för helgjuten kärlek, det ger oss ständigt anledning att lyfta blicken och se på Jesu kors och hämta all vår frälsningsvishet ur det faktum att han har älskat oss, han har sonat våra synder, han har levt vårt liv åt oss, han har uppfyllt femte budet åt oss perfekt. Och det är vår, det är din rättfärdighet, det är det Gud ser hos dig. Och därmed kommer bergspredikan till lärjungarna som ett krav som när det gäller saligheten redan är fullbordat i Kristus. Kravet är fullbordat genom Kristus åt oss. Och där får vi vila, där får vi hämta tröst. Och där också gå vidare i kallelsen att göra upp med vår nästa. Amen. Ber med en sångvers. Låt Jesus oss ut i ditt hägn, av nådens milda regn bevattnad, stå i blomma. Din kärlekssol upplivet så vår själ, att trons frukter må av dess värme komma. Herre, tack för att du har skänkt oss syndernas förlåtelse i Kristus. Lär oss att också vandra här på jorden mot vår nästa, så att vi lever och på så sätt helst att vi inte väcker anstöt och gör illa, men när det blir så att du ändå hjälper oss att vara snabba att göra upp och förlåta och överskyla. Ta du hand om oss på allt sätt i Jesu namn. Amen.